Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Bonjour.
Bonjour, tout à l'heure. Jag sitter här nu på vår balkong på Hoxton och tittar ut över, tyvärr ingen jätterolig utsikt, men däremot ett kärlekspar i rummet bredvid där, och det är så här genomskinlig dörr mellan våra balkonger. Så det är lite spännande här att man får vara med på lite romans. Det känns så lite konstigt att vara i romantikens huvudstad utan romantik. Förstår du vad jag menar?
Ja, fast jag har ju spenderat liksom ett halvår av mitt liv där utan romantik. Så att den är inkörd på ett helt annat spår den där staden för mig.
Aha, men vadå? Det var liksom ingen tutalör, det var ingen flörtör när du bodde här?
Nej, nej, gud. Jag och Sofia Edgren, vi bodde ju i Paris ett halvår, pluggade. Och klantigt nog så, dels hade jag ju liksom någon slags... av och på liksom i begynnelsens tid med Ville. Sen hade jag ju precis träffat en snubbe en vecka innan jag skulle åka till Paris. Hade jag ju liksom,
en klassiker.
Ja, lyckats bli så här head over heels attraktionsdrabbad av en svensk kille. Så att det var absolut ingen attraktion. Och sen hade jag ju också gjort en Britney Spears innan jag åkte till Paris. För att jag och Ville hade ju en romans som avslutades där, eller liksom det blev ett hack i den för att han skulle reda upp sitt med Josefin då. Han ville liksom ge dem en chans till. Och det var en anledning till att jag ville åka till Paris, för att jag liksom ville komma ifrån honom. Och dessutom så tog jag då mitt midjelånga hår och gick in på, vad fan hette det? Det var en frisörsalong som var känd för att vara lite crazy och lite punky, som låg i Gamla stan tror jag. Så jag gick in där i alla fall och sa, gör vad du vill. Vad gjorde han, tror du?
Raka av det håret?
Nej.
Klippte
han,
av det.
Han klippte klippte mig i en kort pojkfrisyr och färgade det i stort sett svart. Med lite röda inslag. Kan du föreställa dig mig i den här frisyren?
Ja, jag har tyvärr sett bilder.
Det var inte bra.
Vi satt och pratade om det där nu på frukosten, jag och sen, för det satt en kvinna mitt emot oss som var jättelik prinsessan Diana.
Mm.
Henne måste vi också prata lite om, för det har blivit väldigt mycket Paris för mig, tycker jag, när man kommer hit, att man tänker på att det var här hon faktiskt, ja, man kan väl nästan säga att hon blev mördad, eller ihjälkörd i alla fall.
Mm.
Men då sa jag det är väldigt sällan man ser en korthårig kvinna i Sverige, men det är ganska vanligt i Frankrike.
Mm.
Den enda jag känner typ som har kort hår, det är typ Katrin Zytomierska.
Mm.
Och nu är hon ju också så missnöjd med det.
Ja, hon jobbar väl på med extensions och allt möjligt. Men för att återgå då till mitt Paris, så landade jag i Paris i januari, mitt i deras vidriga vinter. För de har ju ingen snö och liksom ordentlig kyla, utan det är ju bara råhet rätt igenom. Och inga... lägenhet är ju isolerade för att de har ju en vidrig hetta på somrarna liksom, så att de har hoppat över allt det där, så att in i kylan och slasket med det här korta håret som dessutom var svart, så att det var ingen som tänkte att jag var svenska här och gav mig några favörer för det, som man hade hört liksom ryktas om att blonda tjejer går hem i Paris, utan alla trodde att jag var, vad var jag?
Ryska.
Ja, helt rätt. En rysk städerska i stort sett. Trots det, jag älskar Paris. Jag är inte jättefond av fransmän. Men jag älskar Paris. Och jag älskar alla dem. Alltså, vi träffade ju så jävla mycket franska då, invandrare. De har ju haft så många olika kolonier. Framförallt i Västindien och i Nordafrika. Och vi umgicks ju mest med västindier och nordafrikaner. Det var fantastiskt. Det var en helt... fantastisk tid trots detta.
Man känner ju när man är här, men jag tror också att det har hänt väldigt mycket sen du hade kort hår och var tredje klassens medborgare med liksom deras servid mindness. Jag har inte varit här på 10 år.
Mm.
Då var jag här, då lånade vi en kompis lägenhet. Jag refererar till helgen då vi fick magsjuka, jag och Brisan, Kristina, min kompis. För att en sen kväll när vi hade druckit typ 10 glas champagne och träffat en man som såg ut som en afghanhund. Och det tyckte jag var så otroligt roligt. För jag hade Kristina långt hår. Hon hade så tunt hår. och det finns en sån klassisk bild där de sitter. Han blev ju så fascinerad av henne för att hon också hade långt, tunt hår. Alltså jag gick en hel kväll och bara, le afghans. Sen skulle vi på någon klubb som var stängd, så vi hamnade på... Men det finns ju sjaviga krogar, men i Paris känns det som att det verkligen finns syltor.
Mm.
Och där klampade vi in ett på natten och det var ju stängt och det blev ju liksom ja, lite hitan och ditan. Men han var ju fransman, den här afghanhunden, så att han fick ju då dem att öppna upp sitt kök. Så vi beställde en varsin råbiff. Mm. Och Kristina. Smart. Och, ja, och det var sen, när den råbiffen serverades så kändes det som att den gick ut från den där luckan. Vi bara, oj! Ja, men vi var, du vet hur man är när man är på Pickalurven, då käkar man ju ändå. Och sen så blev vi så magsjuka. Så vi låg, vi bodde i Montmartre och vi låg liksom i den där dubbelsängen och jag tror till och med att en gång när jag skulle liksom ta mig över henne så släppte jag en liten bajs. Och ner för sån här tvätteria. Herregud. Och det var så roligt hur det började. För att vi satt på en restaurang och båda kände oss superdeprimerade. Och vi kände så här, varför är vi deprimerade när vi är här? Och har så himla, himla roligt och liksom är så himla, himla lyckliga. Så det är läskigt det där tycker jag. Det fysiska åkommor börjar ofta med att man känner sig liksom nedstämd och deprimerad. Och då kommer ofta någonting.
Mm, verkligen.
Mm. Mm, så det ska bli kul att vara här och jag har läst på och jag har lyssnat på lite poddar då att ta med sig tonåringen till Paris och fått bra idéer. Dels så tänker jag att jag ska hyra en skoter till Dante, slippa gå, kan jag och sen gå bredvid.
Bra, smart.
Och sen fick jag tips också om en tjej att man kan hyra så här tuk-tuk Paris. Då kommer en liten tuk-tuk som på klassiskt så här maner kör runt den i Paris och berättar om de olika, ja men allt från, du vet.
Mm.
Eiffeltornet olika. Det tyckte jag också lät lite kul.
Verkligen, och det är faktiskt mitt tips till dig. Man ska inte förakta såna här guidade turer på buss. Alltså såna här hopp on och hopp off. För att liksom, har man 3 dagar i en storstad, då hinner man inte gå runt. Det är för stort i Paris. Alltså, du hinner ju med ett arrondissement att gå i.
Precis.
Och så vill man se alla de stora jättarna, då ska man ju bara sätta sig på en sån där buss och eventuellt och hoppa av i Eiffeltornet eller vid Triumfbågen och knalla runt lite där. Men ja, fy fan vad härligt. Gud, jag är så avundsjuk.
Ja, jag förstår det. Men det känns ändå lite så här som att man bara vill klä på sig skorna och dra iväg själv.
Om man skulle göra en helg själv i Paris jämfört med att göra med 3 tonårskillar. Alltså, de uppskattar ju inte att gå på Rue Saint-Honoré upp och ner och gå in på Hermès och Chanel och sen avsluta på Louvren i 8 timmar och sen gå på tehus. Liksom. Det är inte deras, det är inte deras idé om fun, om man säger så.
Men det var väldigt spännande tycker jag igår när jag flög. Det var ju första gången jag flög sen corona såklart.
Ja.
Liksom. Ah. Och det var, jag vet att du redan har gjort det, men det var en väldigt, väldigt speciell känsla tycker jag.
Mm.
Så hamnade jag bredvid en tanta Lora och så satt vi då en timme och pratade om ditten och datten med de här ansiktsmaskerna på. Och sen så kom liksom kaffet in och någon liten svampmacka och då tog vi av de här. Det var så sjukt, för jag alltid tänkt att det är, man säger så här, att det är ögonen som är själens spegel och så här. Men vet du, det är verkligen munnen.
Mm.
För helt plötsligt så log hon och vi blev så här löjliga. Jag bara, men gud vilken vacker mun du har. Hon bara, och jag tänkte samma om dig, vilken vacker, vilken söt tjej. Ja men det är väldigt konstigt att utröna hur någon ska, liksom, vem någon är genom bara ögon. Jag tycker jag är väldigt surrealistisk, märklig känsla. Liksom. Hon skulle ner på sin dotters bröllop. Och det skulle inte bli någon fest. Och det var hon och hennes exman. Och hon hade inte ens packat ner finklänningen. Folk gör ju också konstiga grejer. Alltså, de ska för sig att de ska gifta sig mitt i corona. Och det är väl inte så himla konstigt i Sverige. Men här är det ju verkligen corona-stylish. Folk går omkring med de här munskydden hela tiden. Jag sa det till den här servitören på hotellet.
Mm.
Han bara, jag har den här på mig 12 timmar per dag.
Visst är det ganska klaustrofobiskt?
Ja, men det blir så jävla, nu blir man ju löjlig, men man blir typ som en varm liten murvla där inne. Det är bara så... De har ju... Ja, så det är verkligen... vi är verkligen förskonade från så här... reglemange kan man säga i Sverige. Vi fattar liksom inte hur det har varit i övriga Europa och är. Så det är lite konstigt att gå omkring i världens vackraste storstad med sen alla går omkring i munskydd. Nu skulle Ossian ut och jogga. Jag bara, men då kan du inte ha munskydd när du joggar. Bara. Så att, ja, men det känns helt otroligt.
Och du tog med de 2 stora, alltså dina alla 3 stora pojkar med?
Nej, Elon, han kunde inte till slut för han var tvungen att plugga.
Men Dante är med.
Dante är med. Han ligger där inne och är sur för att jag har lånat hans telefon.
Den här veckan har vi en jättefin samarbetspartner, nämligen Barnfonden. Det är en barnrättsorganisation som grundades 1991 och den är en del av det globala nätverket Child Fund Alliance. tillsammans med alla som stödjer barnfonden, barnfaddrar, månadsgivare och företag och andra givare, så ger de barn i Afrika, Asien och Latinamerika en bättre framtid. Och det de gör nu som jag tycker är extra fantastiskt, det är att de satsar väldigt, väldigt mycket på att stävja coronans effekter runt om i de här delarna av världen.
Och jag har ju precis skaffat ett fadderbarn, en tjej, 10-årig tjej från Indien. Och jag måste bara säga att jag tycker att det är en så himla bra grej att skaffa ett fadderbarn lite som en fadderkompis till sina riktiga barn.
Mm.
Jag har pratat mycket med Frasse och Bobo, ja, Dante också och de andra killarna om... Jag vill att de ska veta hur det är på riktigt där ute och inte bara sitta här hemma i sin privilegierade värld liksom. Och just Barnfonden som är en barnrättsorganisation som jobbar väldigt, väldigt hårt för att just få in fadderskap. Och det kan väl anses lite mossigt eller dyrt, men det är inte det. För 250 kronor i månaden så kan du verkligen hjälpa ett barn till en otroligt mycket bättre framtid. Och det tycker jag faktiskt inte är ett högt pris.
Nej, och det som jag tycker är speciellt bra med barnfonder, det är att deras fadderskap inte riktar sig direkt till barnet, så att om man då inte skulle ha råd en månad eller kanske till och med en längre period och man har dåligt med pengar och man måste hoppa av tillfälligt, så drabbar inte det barnet, utan de här pengarna gynnar hela samhället runt barnet. Men det är ju fantastiskt som sagt att verkligen få kontakt med ett barn på andra sidan av världen och ge sina egna barn en kompis som kan visa liksom hur livet ser ut i hela världen och inte bara i vårt privilegierade land. Som sagt, bli jättegärna fadder. Gå in på barnfonden.se, men du kan också stötta på andra sätt. Det går alltså utmärkt till exempel att swisha direkt nu i coronatider. 901 30 20 är swishnumret. Märk din gåva med corona, så vet du att pengarna går oavkortat till att just bekämpa coronans vedervärdiga effekter i de här delarna av världen.
Vi är alla allas föräldrar. Vad har du gjort då?
Jag har ägnat de senaste dagarna, inte veckan men de senaste dagarna, åt att sträckkolla och tillskanska mig en riktigt jävla risig sömn på grund av serien Älskar mig.
Jag med!
Vissa serier och vissa filmer och böcker blir jag sist på bollen. För jag har en sån där liten antiperson på ena axeln som direkt blir så där: nej, då ska inte jag kolla. För att alla säger att det är bra. Och sen ska jag säga att jag har också haft ett motstånd. För jag har tänkt att liksom så här, men gud, Josefin Bornebusch och Sverige. Nej, men jag vet inte. Det har varit någonting där jag känt att så här, det kommer vara för nära, så de kommer inte kunna få in mig i känslan av att de är några andra, liksom, om du förstår vad jag menar.
Det här är andra personer som jag... känner dem privat, eller?
Ja, men jag känner dem inte, men de har ju liksom funnits i mina kvarter och sen jag gick gymnasiet, liksom, i mina kretsar. Så att jag känner dem inte, men de är bekanta för mig, liksom. Jag är svårt att se dem gå in i karaktär, lite sådär. Men, och sen tycker jag också att Josefin Bornebusch, hon har ju blivit väldigt, väldigt mycket Solsidan. Så det är svårt, men vad har hon ens gjort för andra karaktärer, tänker jag. Så jag har haft svårt för det. Men fan vad jag får äta upp det nu. För jag är helt head over heels i den här serien.
Vad roligt att vi gör exakt samtidigt. Och nu igår så skrev jag till Ninni. Hon skrev: vad ska jag börja kolla på? Ska jag älska mig? Och så morse hade jag ett sms här: du har förstört hela min nattsömn. Fy fan vad det är bra.
Ja, men kan vi inte då gemensamt bara ge oss in i, eftersom vi ändå är intresserade av att försöka förstå vad som är bra och varför man tycker det är bra. Så låt oss bara... Åh, vad härligt att du är på samma, att vi äntligen kan prata om en kulturell produkt som vi båda liksom har åtnjutit. Fy fan vad underbart.
Men vi är ju alltid sist på bollen, så det kan vi väl ändå, det är väl som vi båda har den där nihilistiska inställning, att så här, trots inställning, vi har den ju båda två som en liksom medlöpare, att vi säger nej. Alltså det är inget uttalat, men varför? Det måste finnas en orsak till att vi alltid är sist på bollen. Att inte vi ska gå med strömmen, eller?
Inte alltid, älskling. För sen är vi ju först på bollen med vissa grejer. Alltså, men det är böcker. Innan, det är det där ja, med böckerna. Där, det är som att det är implantat i oss, så att då ska vi bara kasta oss över det. Men serierna, ja, jag vet inte. Jag har ju fortfarande till exempel inte sett Skam.
Inte heller.
Men det här är så. Ja, det är vår nästa, herregud.
Okej, men nu börjar vi, älskling. Okej, där fick vi en liten vignett av Älska mig. Det som gör mig så chockad är att jag har hört av så många att det ska vara så bra, men att ingen regelrätt har sagt, som jag sa till Ninni igår, så här, nu börjar du kolla på den här serien. Jag blev helt golvad. Jag var lite krasslig här måndag, tisdag och kände så här, men gud, kommer inte jag kunna åka? Nej, det får inte gå. Så jag låg liksom i sängen. Och tänkte, ja, men jag hade varit 6 dagar kvar och kolla på den där på SVT. Ja, men jag kollar väl på den där. Och kollade på alla 6 avsnitten på en dag. Och först skulle jag vara lite så här, men det här kan jag inte identifiera mig liksom särskilt mycket. Och så här, utan det, så där har jag aldrig haft det, utan och dit än. Och sen bara, okej. Det som jag älskade var ju såklart att jag det skapades massa känslor i mig från min, vad ska man säga, ungdomstid när mamma var sjuk i cancer. En förståelse, tycker jag, hon fick liksom en förståelse för den kampen som uppstår när man ska ta hand om den man älskar som har blivit ett paket. Det tycker jag, i svensk både litteratur och film och tv-serier, så hon har lyckats med 2 bedrifter. Dels att skildra livet som den kampen är, men att det ändå är liksom vackert och att man förstår varför människor gör vissa val även om det gör ont. Sen också lyckas belysa att livet är, om man vill. Jag tycker underbart att det skiljas en sexuell relation över 60.
Ja.
Att liksom, ja, jag tycker en liksom hatten av för en jävla serie som inte är ungdomsfixerad. Och just det här att det är, man tänker att nu, hon har ju lånat hejvilt, allt från Sex and the City till liksom, ja men, radhusliv till
väldigt mycket bonusfamiljen, tycker
ja,
jag.
Ja, men jag tycker det är ändå så jävla snyggt gjort, så precis när man tänker att det blev en kliché, det finns ju en scen där hon ska överraska sin kille med att ligga i underkläder, och den är ju gjord i liksom Sex and the City och 1000 andra filmer, men den känns ändå så fräsch för att det är ett ansikte som är liksom ett vanligt kvinnligt ansikte, varken mer eller mindre. Det är så jävla bra skådisar och ändå vanliga miljön, man ska säga.
Nej, men man vill ju bara gifta sig med Anita.
Ja.
Man vill, alltså hon är ju, fy fan vad jag älskar den typen av kvinnor, om man nu får klumpa ihop dem. För att hon är ju verkligen en persona, en inte bara en karaktär, utan hon får verkligen vara den här, vad ska man säga, det är så ironiskt att hon inte har några egna barn, för jag tycker att hon är den här urmodern, den här extremkvinnliga femininitetens, det man älskar med det där allra mest feminina, allt ifrån kläder till liksom hennes utseende, hennes mjukhet, det är liksom bara
hennes inredning,
hennes liksom innerlighet och det här varma skrattet och det här livsglädjen. Men allt som är sådär, det är som en sådär jungiansk arketyp verkligen som jag älskar och som ligger väldigt långt bort ifrån mig. Men jag kan verkligen se dig vara den där typen av kvinna som äldre.
Är det sant?
Ja, verkligen.
Wow.
Alltså, du har ju en liten pojke i dig också. Men du har ju definitivt den här östrogen liksom mumsiga personen också.
Ja, det tyckte inte. Ja, jag hade en lång diskussion om det igår. Ossin, att han tycker att jag pratar överklass Östermalms dialekt.
Va?
Igår kunde han komma hit, skulle direkt så här, börja, du vet, så här, missnöjd med någonting. Så, nej, du är inte dig själv. Man bara, okej, nu sätter vi igång. Du vet, jag bara, orkar inte.
Nu har han hållit garden uppe och skärpt sig flera dagar, vet du. Då kommer mamma, då måste han slappna av.
Helt otroligt. Ja, nej, jag håller med dig. Och det som jag tycker också är så jävla snyggt med den rollen är att hon... Ibland blir man lite irriterad på och tänker så här, nej, det här är för bra för att vara sant. Nu kommer hon gå över gränsen och roffa åt sig eller inte förstå honom eller något sånt där. Man sitter ju lite på helspänn. Men då precis, ska hon tillbaka till den här förstående, egobefriade kvinnan, kan man säga så?
Ja.
Ja, och det är dit man vill nå på något sätt. Man vill bli fri från sitt ego, men ändå ha ett sånt ego som hon har till exempel med målningen och
ja, livsnjutaren.
Ja, ett göttigt
liv. Jag vill njuta
liv.
Av mitt eget bröllop, Sten. Jag älskar den här karaktären så mycket. Jag vill bara flytta in i hennes kropp eller bara ha en sån där person kring mig. Och hon är helt amazing. En annan aspekt av den här serien, för du var inne på det inledningsvis, men den här serien kastar in mig i samma känsla som filmerna Brokeback Mountain och Call Me By Your Name. Nämligen en enormt liksom bra skildring av det jag skulle vilja kalla för mating. Inte attraktion, utan människor är ju, vi är ju liksom pardjur. Sen kan man ju hävda motsatsen förstås. Frågar Alexander Bard så skulle han väl säga någonting annat, men jag tror att 90% av alla vi människor är rörande överens om att det finns någonting instinktivt i oss att vilja mejta med någon annan. Och att det kanske är det som kallas för förälskelse. När man upplever den där känslan av att man bara liksom vill förenas med en annan människa. Rädslan som uppstår i det, därför att man eventuellt kan bli avvisad då. Men också... Den helt oerhörda känslan som kanske bara drabbar en några gånger i livet. Liksom. För det, jag tror säkert att det är både kemiskt, naturligtvis finns det psykologiska svar på varför man mejtar med vissa personer också. Men det krävs så jävla mycket för att uppnå förälskelse, och det vet jag när jag jobbar i hemtjänsten många av de äldre sa att liksom, gud vad jag... Det är mina största ögonblick i livet. Det var när jag träffade min fru. Eller när jag träffade min trolovade, som man sa då. Liksom. Och det är ju väldigt sällan vi får se det här. Jag tänker på så här. Vi har ju bränt Game of Thrones här under sommaren. Vi har bränt Vikings. Och ett gäng andra serier. Och det är liksom. Där är det action. Det är... Ja, men det här stresspåslaget av att det ska liksom dödas, hämnas och så här. Men det är extremt lite av den här varan som vi får så jävla mustigt av i Älska mig. Nämligen den här känslan av förälskelse, att uppleva andra människor som är bara head over heels. För fan vad det är göttigt alltså.
Gud, jag får se stå fräs på benen här på balkongen. Det är helt magiskt. Om jag ska rannsaka mina förälskelser, de stora, starka passionerna i mitt liv, så måste jag säga att det har bara varit kemiskt. Det har liksom varit några feromoner, några dofter. Det har aldrig varit så här, okej, vi dejtar lite och sen så blev jag kär efter ett tag.
Nej, nej, nej.
Utan det har varit så här, samma kväll. Det har liksom inte gått att styra. Och det har ju varit de mest väsensskilda karaslokar. Så jag kan inte säga att jag har följt någon röd tråd. Och därför tänker jag så här, men jag gillar vältränade män med lockigt blont hår. Så har det verkligen inte varit, det vet ju. Det har ju inte du heller haft. Men just den där känslan av att drabbas. Och samtidigt kände jag när jag såg den här serien, kände så här, nej, men jag orkar inte en gång till. Det får vara bra. Det får vara bra som det är.
Jag var tvungen att så här, pausa och stänga av och spela fram och förbi de här scenerna. För jag blir liksom helt... Nej, men jag
utmattad.
Jag blir helt utmattad. Ja, det är rätt faktiskt. Att gå in, man blir så jävla gråtig.
Ja, gud vad jag lipade. Jag lipade för mamma och jag lipade för pappa och jag lipade för kärleken och jag lipade för mig själv. Jag tycker att hon på ett mästerligt sätt, jag tycker att hon ska ha fått ännu mer cred för den här serien. Och hennes rollprestation är också jävligt trovärdig, just för att jag känner henne lite privat och vet att hon också är så där krass. Men också för att när man är 37 år och välutbildad och har försökt dejta i många år och sådär, som hennes rollfigur är, så blir man ganska så här vass i repliken, man blir ganska kräsen, sarkastisk, och det är på ett väldigt roligt sätt. Jag älskar scenen, även fast den är väldigt så här filmisk och lite tillgjord, när de står och väntar på pappan med varsin ballong, båda är superdeppiga med solösa ögon. Varför köpte de där ballongen? Men det var de enda som fanns. Det fattar man också, vi måste ju ha något som är festligt. Båda så här skuldkänslor för gamla farsan, de har inte riktigt hunnit ringa, han har försökt ringa några gånger så här. Jag kände så här, det var verkligen en otrolig identifikation, att vi försöker älska, vi försöker finnas där, men vi har också väldigt, väldigt mycket med oss själva jämt. Det är väl bara så människan är. Och därför tycker jag den här figuren med Anita är så jävla gullig, att hon säger, jag fattar, ingen fara, det är så det är, jag har varit med om det själv.
Jo, men hon är ju den enda intakta människan i det här gänget, i den här väldigt så här dysfunktionella familjen, som också, jag tycker hon har gjort det så snyggt, att hon har liksom, det har varit ombytta roller, för i det här fallet så är det ju verkligen pappan som är den här lilla grå musen som lever hela sitt liv för att liksom passa upp på sin despotiska, rätt så kalla, hårda och sen då mycket fysiskt sjuka fru liksom, och att han har helt och hållet gått emot varenda liten egen känsla, önskan, livsdröm och behov. Och bara blivit till för alla andra och inte klarar av att sätta ner foten överhuvudtaget. Och så får han träffa den här intakta människan som han då plötsligt får så otroligt mycket av, men sen också inte riktigt klarar av, när det liksom lyser igenom här, hans dysfunktion och kontrollbehov. Och alltså, det är så jävla... De är så bra. Det är Johan Ulveson som spelar den här pappan som är... Alltså, han gör den rollen.
De gör sina livsroll. Jag tycker båda är så här... De är ju superbegåvade skådespelare. Men jag är så glad att Göran Krona får komma tillbaka och få någon andra chans likt John Travolta. När man tänker så här... It's over, but it ain't over till the egofria lady sings. Nej, jag blev så jävla upprymd.
Ja, men jag blev så jävla upplyft också av att två toner i en serie, alltså vi är ju uppvuxna med den ironiska generationen, det är Schyffert och det är Killinggänget och det är liksom, ja men du vet, det ska ironiseras överallt, och det är ju Josefin Bornebusch också, hon har ju väldigt mycket av det i sig, och det är det jag menar med liksom Solsidan och så här. Men grejen är den att i den här serien så lyckas hon kombinera den där ironin och den där vassa sarkasmen och humorn, att man liksom får skratta med dem, åt dem, med den här Brokeback Mountain-känslan, den här extremt liksom, ja men alltså Sverrir har väl inte jättemycket humor kanske, så det var ju klockrent motdrag att ta in honom som motpart till hennes karaktär. Och det, jag har aldrig sett den typen av ironi mixas upp på det här briljanta sättet med drama och känsla, att man ena sekunden så här garvar åt någons replikskifte som är väldigt så här nutida och samtida, till att man sen bara går upp i den där nästan, ja, obehagliga känslan av att bli så här känslonockad av just mating, förälskelse, och sen också att hon vågar fan ge det utrymme, för i dagens liksom film, serie och kulturklimat så är den där barnsliga gamla förälskelsen liksom lite passé, tycker jag den har varit.
I skymundan.
Ja, men du vet så här, dramakomedier är ingenting som har gått varmt på Netflix, tycker jag, på länge. Det är väl The Affair, men då är det liksom bara drama, det finns ingen humor, det finns ingen värme och liksom udd, utan då ska det bara vara så här nattsvart blandat med lite osande attraktion typ. Det är någonting helt annat. Alltså, ja, jag är imponerad.
Och vet du vad jag mer? Vet du vad jag mer tänkte på? Det är en kvinnlig journalist i USA som kommit ut en bok som handlar om det otrovärdiga liksom i att unga kvinnor är så jävla struckade. Och så jävla liksom, de har koll, de är feminister, de hiten och diten. Att alla de här superunga kvinnorna, det är så här, är det verkligen trovärdigt i litteraturen? Förstår du vad jag menar? Att så här, alla dessa unga tjejer som kommer i serier och i litteraturen, de är liksom klara från början. De är din Olga gånger 100. Det finns inga tveksamheter, utan de vet precis vad de vill och de har koll på feminismen och cashen och snubbarna. De är liksom
övermänskliga.
Ja, de är övermänskliga och de är redan klara från början. De var liksom perfekta embryon. Och hon ifrågasätter trovärdigheten i det här i just litteratur. Och i övrigt. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag har inte läst den, men när jag ser den här serien känner jag också det. Att så här, även här så skildrar hon att man kan ändå vara en väldigt lyckad person och tycka att livet är göttigt och tycka att man så här, att man har insikt om vad det är som man har problem med och ändå så är det så svårt att göra någonting åt saken.
Mm.
Det syvende och sista handlar ju om det, för det om oss alla, att man är liksom rädd någonstans.
Mm.
Man är rädd då i det här fallet då som Josefins rollfigur, som hon säger att hon har aldrig känt att hon har varit älskad av sin mamma. Det här som jag kan känna att jag är i med att någon då en gång till ska försvinna.
Mm.
Att någon gång, liksom, det är därför jag tror att jag är så himla rädd för ilska, både så här, skriven ilska, verbal ilska. Jag är så rädd att hamna i den där känslan av att allting är över på något sätt. Att någon till ska försvinna, och jag tror att det påverkar mig mycket mer än vad jag tror. Liksom, att vi just under de här åren när mamma var sjuk inte skulle prata om det. Och jag får respektera det, att det var hennes sätt.
Mm.
Att hon liksom inne i sista 29 kilo tung ruttna tänder och liksom hår som hade fallit av och liksom såg ut som, ja, men som på riktigt som att hon hade suttit i ett Auschwitz-läger, ändå skulle låtsas om att allt var bra. Och jag vet inte, jag har blivit mer sams med den strategin eftersom det var hennes strategi, men samtidigt så har det nog satt djupa spår i mig att man så här, att man inte pratar om saker. Jag kan ju prata om saker om de kommer direkt. Förstår jag menar? Om det är någonting, ja, men, någonting kommer upp, då kan jag bli, ja, men, arg eller säga ifrån lite. Men när det är sånt som har legat och tryckt ett tag, jag klarar liksom inte riktigt av det. Och jag kan inte hitta någon annan analys än att ha med det att göra. Att så här, någonting får pågå så länge utan att man nämner det vid dess rätta namn. Och det är också så här, ja, men, klassisk medberoende genre också, men jag tycker att det var fint och det var försonande att se den här serien, så kände jag. Att man tänker som min pappa då, som liksom blev tvärt emot vad Johan Ulvessons figur blev, istället då livrädd, liksom planerad, livrädd för döden, livrädd för sin egen död, skulle liksom förbereda sig genom att så här, snygga till sig och, ja, men fixa en det ena, en det andra i förberedelse då på att liksom, ja, men hitta en ny kvinna då, eller så här, erövra igen. Och det är allt vad Johan Ulvessons figur inte gör. Liksom. Och jag tycker det här är så svårt. Jag har ju många kompisar nu vars deras mammor har gått bort och papporna har liksom direkt hittat en ny. Och de är så besvikna och det är så dåligt och hon är så vidrig, den här kvinnan. Hon får liksom såna, vad ska jag säga, Disney-drag. så, ja, men som att det vore liksom, just de här två papporna här, så efter deras underbara mammor gått bort, träffat de mest hemska kvinnorna som någonsin har gått på den här jorden. De är så vidriga och de är så roffiga och de är så giriga och de är så onda och bla bla bla. Fast det egentligen bara handlar om där som det händer, att man vill egentligen, man vet att man kanske själv bara har några år kvar. Ska man då sörja i 10 år? Jag sa det till min kompis, är du inte gladare att han får åka iväg och spela golf och sitta med någon på fredagen och hålla handen? De kanske aldrig hade blivit ihop annars. Det kanske aldrig hade funkat. De kanske inte ens hade liksom tittat åt varandra. Men nu om de är lyckliga och kära, varför kan de inte förvadra? Måste allting städas undan? Okej, man är 22, men när man är så här 80...
Men vet du vad jag tror att det beror, den känslan man får, och som jag förstår Aron i serien också, det är det obehagliga i att man inser att man dels har en förälder som har gått bort, men sen inser man ju samtidigt då att man har en fullständigt känslomässigt inkompetent och halv person till annan förälder som bara så här, inte klarar av dels att gå igenom en sorgeperiod, att bli hel, att stå på egna ben under en stund i sitt liv, utan att man bara genast ska kastas i någons famn. För det man ser är ju då kanske inte ett prov på äkta kärlek, utan kompensation bara, liksom byta ut istället för. Det är väl det man kanske tycker är väldigt obehagligt att se hos sin förälder.
Kan du förklara för mig skillnaden då om man är så här 65 och det här händer. Jag förstår, men de skildrar ju också väldigt bra att han vill egentligen inte, men sen så dras han tillbaka och de känner inte varandra särskilt väl. Det har jag ju sett på min pappa nu som träffade en tjej på nätet och flyttade dit efter några månader. Det är klart att de inte har sett några av varandras dåliga sidor, men jag tänker, kan man ställa lika höga krav när man är 70 som när man är 30 på den man träffar? Får man inte bara så här, gilla läget om man gillar personen? Jag vet inte.
Jo, men det är väl också det att den här 40-talistgenerationen alltid ska liksom då kombinera det med sina gamla dammiga ideal, att det ska giftas och det ska renoveras hus och det ska liksom, ja, nu är det du och jag och så ska vi ha den här bröllopslistan, och du vet så här, att det finns en total oförmåga att så här, tänka nytt och tänka fräscht. Nu är inte de helt och hållet representativa, Anita och Sten, i serien, tycker jag, eftersom Sten gör ju det som alla 40-talistgubbar gör, det vill säga deras fruar dör, de inser att de fan knappt kan koka ett ägg själva, de har inga kompisar överhuvudtaget och deras liv blir helt och hållet tomt. Både känslomässigt, socialt, men också liksom rent praktiskt, så kan de för fan inte klara sig. Så det enda sättet för dem att överleva, det är att kasta sig fan på någon annan. Men då råkar den här Anita, nu har hon ju gjort Anita till en god person och inte till liksom häxan i Disney, utan det här är ju en person som faktiskt kan få honom att hitta sig själv, att han kan få hitta sig själv tillsammans med henne. Så det är väl fantastiskt. Men det är inte riktigt det man ser prov på i verkligheten, tycker jag. Utan jag tycker man ser så här 40-talistgubbar som bara... Och för övrigt, jag har en jättebra gammal barndomskompis, och där är det tvärtom. Mamman som bara direkt kastas in i relation med en ny man, så här glömmer typ sina egna barn. Liksom bara så här kastas in i hans liv, flyttar till liksom... en annan del av Sverige, lever hans dröm, för han älskar att åka runt i någon husbil, och det var hans pensionärsdröm. Helt plötsligt är det hennes dröm, fast hon aldrig har varit intresserad av det förut. Så att hon träffar inte sin mamma överhuvudtaget, för hon och barnbarnen är fullständigt ointresserade av, för det viktigaste för henne är att skaffa sig en ny liksom andra provider. Hälft, för annars kan hon inte överleva typ. Så det är dubbelt, det är klart att man unnar föräldrarna liksom härlighet, men det är något väldigt obehagligt med att se sin pappa som Sten där bara bli så här, ja, inte klara av sitt liv, och lösningen på det är att hoppa rakt in och paratisera på en ny kvinna.
Du vet ju hur jag alltid tänker, det gör man ju när man känner någon lite som jag känner mycket med så här, kärlek och kärleksscener, att liksom, när det är sådär duktiga skådisar, då blir det jobbigt, tycker jag. Jag bara, nej, men tänk dig att se typ Matthew Broderick så står den en såhär het skådis och bara, jag älskar det, jag älskar det, jag älskar det. Jag bara, jaha.
Ja, men alltså, tänk dig själv, alltså, det är ändå väldigt roligt att hon har skrivit och skapat en hel serie som går ut på att hon ska hångla med Sverrir.
Och man var liksom
och så här innerliga scener. Det är ju inga sexscener som är så här på något obehag. Alltså liksom, det är ju verkligen så här, ur ett kvinnligt perspektiv så lämnar man ju övrigt åt slumpen. Men det är så här, det är väldigt mycket hångel. Det är det ju.
Jag blev kyssugen. Det som den också gör med en, att man börjar tänka till själv lite. Jag tycker det är jävligt kul. Det gamla klassiska Ghost-greppet. Jag vet inte om ni får googla annars. Men Ghost var en klassisk 90-talsfilm med Demi Moore och Patrick Swayze. Som kanske mest ihågkommen från en scen där Patrick Swayze och Demi Moore börja dreja en fallossymbol. Då fick drejningen sån jävla uppsving där några år. Men den handlar i alla fall om att Demi Moore faktiskt också väldigt snyggt kortklippt ihop med Patrick Swayze, och han går bort. Och sen kommer han tillbaka som ett spöke. Och det greppet har ju använts flera gånger, men på ett väldigt härligt och så här naturistiskt sätt, om man ska säga vardagsrealistiskt sätt, i Älska mig, att mamman då är tillbaka lite så här, men har redan glömt bort mig, så här, kom igen nu, lite så som jag hoppas att jag själv skulle vara liksom, att man kommer tillbaka och så här unnar, men sen blir man lite
och
bitter
så pragmatisk och så här.
Ja.
Sluta med de där pillren, du måste ju börja säga ifrån.
Jag tycker det bästa var... jag tycker också det är så bra som är en liten sån här, vad ska jag säga, underliggande piket. Så där gjorde du aldrig med mig. Du tog aldrig mig på köksbordet. Gjorde jag väl? Nej, det var inte. Vi var aldrig i Grekland. Att säga, nej, man kanske ska göra saker medan man lever och älskar. Och det är ju väldigt lätt i relationer att säga, när man väl sitter där med sin nya snubbe efter några år, ja, då blir det bekvämt och skönt. Man måste liksom riva tag i varandra lite då och då och köra en så här hamsterhjul och bara... Man får inte liksom slappna av för mycket. Det tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Och just det här att det känns roligt också att bli äldre och ha sex, tycker jag. För det är så tydligt, hon gör det så snyggt att det inte längre är prestige. Ja, men han då ska vara lite rivig och sätta på honom på matbordet, så får han en liten kramp i benet. Och det blir bara kärleksfullt och roligt. När man är 19 skulle man ju bara skämmas ihjäl. Och lägga papper när man ska bajsa och allt sånt där. Att det blir bättre liksom. Och det behöver inte bli osexigare för det. Jag är väldigt tacksam för den skildringen. Det är väldigt sällan man ser folk över 40 pippa på film.
Och att det ändå känns fräscht. För jag ska se den här serien, och det känner jag, apropå för att återanknyta till vår porrpodd, så kände jag så här, vi fick lite kritik för det, vilket jag tycker var välriktad kritik. Att det är jävligt lätt för alla feminazis att slå ner på porren och hata på porr och vilja förbjuda den och så här. Men vad fan, vi måste ju kunna erbjuda alternativ då. För att alla unga är ju för fan intresserade av sex. Det finns en uppvaknande sexualitet som man behöver få göra någonting med. Så vi måste ju kunna visa då på att det finns liksom massor med härliga sätt att ha sex på. Vi måste kunna prata med våra barn om det. Och det tycker jag verkligen, det var en välriktad känga. Så att liksom, håll inte bara på att klanka ner, utan gör något konstruktivt också. Och vad skulle man då till exempel kunna göra? Nej, men jag tycker att det är skitviktigt att låta pojkar få se typ en serie som Älskar mig. Jag kommer att titta, jag tycker det är så jävla smart av henne att hon har gjort den rolig. Samtidigt som man får uppleva den här mejtingen, den här förälskelsen, och att Sverige, alltså Peter, den rollfiguren, båda de killarna är extremt känslomässiga, de bärande huvudrollerna, eller
och ansvarsfulla
bärande. Ja, den här
killarna, det är ombytta roller, killarna. Det är snyggt.
Ja, Aron, alltså hur bra är inte Aron som bara springer runt och gråter i ett par tio minuter och är bara så här känslorna utanpå, och det är bara... Nej, men jag kommer att titta på den. Det är din läxa också. Att vi ska tvångstitta på den här serien med våra pojkar.
Vad gjorde ni i Paris?
Älskar mig.
Nej, men vilken bra idé. Vilken bra idé. Vilken bra idé.
Du, vi ger väl den här. Jag ger den här serien 5 av 5 möjliga sannor och annor.
Ja, jag med. Och vet du, nu har vi en helt ny. Du har väl inte sett de 6 nya?
Du, jag gick ju in i natt efter Karlavagnssändningen och bara direkt loggade in. Nej. På Viaplay. Jo.
Nej, vadå, du har kolla. Sett dem också?
Nej, jag är inne på andra avsnittet. Jag ligger just nu i sängen, as we speak. Jag var tvungen att pausa här för att vi ska podda.
Stackars dig.
Det är väl att ägna resten av dagen åt då, så att vi kan ju skynda oss på att podda klart.
Ja, då säger vi det. Nu ska jag ge mig ut i Paris nattliv, eller på sig, det ska jag inte. I Paris morgonliv här. Och det du, känns faktiskt underbart.
Jag vill ge dig, innan du går ut med dina pojkar, så vill jag ge dig ett poddtips. Om du skulle få en stund över. Flashback Forever. Har du hört på det?
Nej, jag har inte hört, men jag har bara läst mycket om.
Ja, men den är precis så rolig som alla säger. Och inte bara humor och rolig, utan den är ju också, eftersom Flashback är ett tvärsnitt av liksom svensk befolkning på något sätt som vistas där inne, så är ju den här podden också verkligen, man får ju lära sig jättemycket om svenskar på något sätt. Och våra idéer kring allt möjligt. Alltså de plockar ju upp så udda ämnen. Det är inte bara liksom skvaller om kändisar och de trådarna. För er som lyssnar så är Flashbacks Forever alltså en podd som det är 3 tjejer i Göteborg. Vad heter hon? Emma Knyckare bland annat. Och, det är 3 tjejer som gör den här podden i alla fall.
En är hemlig också.
Ja, just det. Den är hemlig. Och den går ut på att de plockar upp trådar och ämnen från Flashback och går igenom de ämnena. Och det kan vara allt ifrån ja, men Anders Borgs förödande då sommarfest liksom, vad folk tycker och tänker om den och hur de kommer fram till att det är Anders Borg som visar då kuken på den här festen och hur det går till. Sen till att liksom de plockar upp något så udda ämne som Axels Tivoli, något så här Tivoli som åker runt i Sverige som det då skvallras häcken ur sig av på Flashback. Oklart varför, men sjukt intressant.
Nej, men det är den bästa idén. Jag är riktigt avis på den där geniala idén att man sitter, för det är ju liksom, det är ju typ det roligaste som finns att gå in på Flashback ibland. Man bara, men vad var det där för teori? Vad var...
ja, ja. Nej, det är fruktansvärt roligt.
Ja, fortsätt med ditt heltidsjobb nu då. Med Sverrir.
Ja, det är hårt. Jag försöker också, som du säkert förstår, att förtränga det faktum att jag på måndag ska åka ner till Göteborg för att medverka i På spåret.
Nej men gud, börjar det på måndag? Nej men jag orkar inte, nu blir jag så nervös. Men du skulle ju plugga hela sommaren och kolla På spåret. Det har du inte gjort, eller har du det?
Nej.
Du är precis
jag har ju tyvärr inte det. Det känns lite grann som att jag ska gå in och göra en tenta, du vet, i medicin eller någonting. Fast jag, du vet, sådär som i en dröm, att man så här ställs inför en omöjlig uppgift som man förväntas göra. Typ såhär, nu ska du flyga ett jumbojet till Thailand. Bara, men jag har aldrig flugit, men nu måste du göra det.
Det kommer gå bra, älskling, det är Plura.
Ja, ja men jag vet, ja, men det här kommer gå jättebra.
Han älskling, är duktig, det kommer faktiskt gå jättebra. Ja, och du är grym, ni är perfekt kombo. Gud vad roligt. Jag fick fjärilshjärta nu. Jag måste stressa, jag måste bajsa. Men, puss och kram allihopa. Tack för att ni lyssnar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.